Ja, detta var Erik Wagner på Idealistas förlag och jag jobbar också med tidskriften Courage. Vi har precis haft ett på dagordningen seminarium om kompetensbaserad rekrytering där Linn Ternefors som är generalsekreterare på NSF och Johan Villander som är kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen har varit med och medverkat och pratat lite om det här med kompetensbaserad rekrytering. Det som är väldigt, väldigt roligt är att anledningen till att vi hade det här samtalet var att det uppstod en diskussion i vår Facebookgrupp som heter På dagordningen. Just kring rekryteringsprocesser och hur man kan arbeta med det här. Och då sa vi att då kan vi enkelt styra upp ett litet möte. Och ni kommer nu få lyssna på Johan Wallander och därefter Linn Ternefors. Håll till godo.
Kompetensbaserad rekrytering. Bara lite kort, för jag inte har träffat, jag har träffat många andra sammanhang. Jag blev nyfiken på det här för ett par år sedan när jag jobbade som HR-ansvarig på Census studieförbund. Och vi då, kanske 2010 någonstans där, 2009-2010 var en av de första ideella sektorn som började införa så kallad e-rekrytering. Det vill säga elektroniskt baserat sätt. Och ganska tidigt blev jag och vi varse om att, men okej, okay, det är en sak om man kan ha en bra rekryteringsprocess. Men det är också ganska viktigt att man har ett bra innehåll i processen. Och inte minst då kom vi i kontakt med det som kom att kallas för kompetensbaserad rekrytering. Och det är ett begrepp, det är ett hittepåbegrepp, vill jag börja med att säga. Jag vill inte stå här och säga som så här att jag är ett orakel, det här är det enda sättet, kör på det. Jag känner att jag vill inte sälja in metoden, den är liksom ingen sån här metod, allomfattande, det enda sättet. Men det är ändå ett begrepp, får man väl ändå säga, som i 5, snart 10 år egentligen har varit kanske den vanligare sättet att prata om rekrytering på ett professionellt vis, så skulle jag säga. Och jag kommer att prata om lite kort om vad säger forskning om detta. Det finns några tongivande som jag kommer att nämna. Sen är vi många som har apat efter det, inklusive jag själv, och försökt tolka hur kan man göra om detta till, då, till en ideell sektor kompetensbaserad rekrytering. Och inte minst för NSF kommer att, eller vet att Linn kommer att prata om det. Men bara lite kort, vad hinner man med på 20 minuter om kompetensbaserad rekrytering? Dels, vad är rekrytering? Man måste börja i någon slags grundfråga. Och rekryteringsprocessen, rekryteringskostnader. Jag kommer först prata om allt det som är grunden till varför vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering. För att utan det så tänker jag att det är inte intressant att prata om en metod. Man måste förstå varför är det viktigt. Och urvalsmetoders validitet. För alla som på något sätt haft med ett universitet att göra så är validitet och reliabilitet väldigt avancerade ord som man inte kan undvika. Och inom rekrytering är det också så att vissa metoder är bättre än andra. Och lägger man ihop vissa bra metoder med andra bra metoder, då ökar man det man kallar träffsäkerheten. Det är det som validitet i rekrytering handlar om. Så lite kort om det. Sen det som, det är inte en Beyoncé-låt, men jag tycker det är mycket roligt att prata om Halo och en Halo-effekt. Men Halo-effekten, eller Halo-effekten, är en av de vanligaste fallgroparna i rekrytering. Och egentligen också en av grunderna till varför man jobbar med kompetensbaserad rekrytering. Och vad den syftar till att få bukt med, så kan man säga. Och sen då, när vi pratar mycket om varför, så vad är då det? Och sen kommer jag också nämna ett exempel som jag misstänker att Linn kommer glida in lite mer på, men som på något sätt för några år sedan kom en bok kring icke-diskriminerande rekrytering som en organisation, en del organisation som heter Interfem, tog fram med utgångspunkt i forskning, metoder kring kompetensbaserad rekrytering och har valt att göra en tolkning av det som sedan många ideell sektor. Och där kommer Linn fördjupa sig så i hur ni valt att jobba med det. Så jag stannar lite där vid Interfem. Sen kommer Linn. Det är det vi kommer gå in på. Bara kort, vad är då rekrytering? Och detta säger mest för att vi bara antar att alla vet vad rekrytering är. Men rekrytering handlar om att man genom anställning säkerställer behovet av personal. För det finns ju väldigt många andra sätt. Det vet inte minst vi i ideell sektor. Vi jobbar snarare med medlemmar, frivilliga, ideella krafter. Det är vår viktigaste bas för att genomföra en massa verksamhet. Det är inte alltid genom anställning. Men rekrytering i detta fall när jag pratar här är anställning. Och då kommer man börja klura på, kanske ett annat seminarium eller på dagordningen träff. Hur jobbar man med kompetensbaserad rekrytering av ideella eller frivilliga? Och hur kan man göra det på ett enkelt, lätt sätt? Men det jag kommer prata om handlar om anställda, vill jag säga. Därav en del av kostnaderna och annat jag tar upp. Koppling till anställning. Och vad är då rekrytering? Ja, alltså rent tekniskt är det rekrytering en metod. Det är en metod för riskminimering och det låter ju skittråkigt. Men det handlar om att egentligen minska risken för felrekrytering. snarare än om att hitta exakt rätt kandidat. Rent krasst handlar det mer om att det kostar väldigt mycket att rekrytera fel. Alltså borde vi minimera riskerna för att rekrytera fel så att vi träffar så rätt som möjligt. Det låter som att men är det direkt det handlar om, men det handlar mycket om att ta bort osäkerhetsfaktorer, subjektiva bitar. Och det är också grunden till kompetensbaserad rekrytering. Så det handlar mycket om egentligen att försöka ta bort det man de facto kan ta bort av osäkerhetsmoment i en rekryteringsprocess. Men jag skulle ljuga om jag sa att man kan vara 100% säker med rekrytering. Där att man pratar om de här urvalsmetodernas validitet, det vill säga hur kan man öka chansen att träffa rätt? Fel, det är lätt att göra, men hur chansar man så att det blir så rätt som möjligt? Och den sista siffran har jag hämtat från forskning från en forskare i Lund som där finns ju olika siffror på, men denna hittar jag som handlar om, men hur många gånger träffar vi rätt då? Då kunde de konstatera i sin forskning att men cirka 60% av rekryteringen är rätt i mening att det är rätt person, givet rätt kompetens, givet den man söker, den kravprofilen som finns. Rekryteringsprocessen, bara lite kort, kommer inte fördjupa oss, men det är det här som jag misstänker Linn kommer att prata om. De pratar om vad är då en rekryteringsprocess. Det är egentligen förenklat från att du inser att du har ett behov till dess att personen är anställd och det finns ett avtal på plats och någon form av introduktion tar vid. Och den här modellen kallar jag 12-stegsmodellen och är på något sätt rätt generell oavsett om det är ideell, offentlig eller privat sektor. Sen kan man kalla olika delar i den processen för olika saker. Men det är nästan alltid de här delarna en organisation, en ideell organisation har att förhålla sig till vid rekrytering. Och det finns delar i den som är viktigare än andra. Och det jag kommer fördjupa lite extra, det är de delar som handlar om kravprofilen. Så det är på något sätt grunden för hela rekryteringsprocessen om vi nu ska jobba så kallat kompetensbaserat. Kom tillbaka till det. Jag ställer ibland frågan, vad kostar en rekrytering? Och då tänker ni, men herregud, kan din ideella organisation kosta flera hundratusen att rekrytera en människa? Och för att förstå det, då har jag lånat siffror från dels en person som heter Malin Lindelöf som på något sätt är så här i Sverige kompetensbaserad rekryteringsnestor. Hon är psykolog och forskare men jobbar sedan en massa år mer som konsult och mest som konsult. Skriver böcker, har seminarium och ambassadörer för kompetensbaserad rekrytering. Hon i sin tur bygger sin forskning mycket på psykologisk teori. Och ska man djupa sig i kompetensbaserad rekrytering är det ganska viktigt att veta vilken typ av psykologisk teori hon bygger sin forskning på. För annars blir det som att man pratar om kompetensbaserad rekrytering som om den är all, det är det enda rätta. Men hon bygger på psykologisk kunskap och där har vi mycket fokus på urvalsmetoderna och hur sannolika, hur bra de är. Och en av dem hon refererar till heter Schmid, en forskare. Och sen har jag i min tur refererat till det och gjort en graf och återger samma siffror. Och vad man kan se här är att i en rekrytering, och inte minst vid en så kallad felrekrytering, om man misslyckas, personen slutar, man behöver göra om det. Om man räknar på alla moment i det så kommer man fram till att det är ganska mycket pengar det handlar om att rekrytera en person. Lite slentrianmässigt brukar man säga att rekrytera en medarbetare kostar från ett par hundratusen upp till 1 miljon. Att rekrytera en ny chef kostar 1 miljon till 1,5 miljon. Och det ska man vara medveten om i reella pengar. Så tänker ni så här att ni har 20 anställda och ni ska ha 3 rekryteringar per år. Så kan ni multiplicera med det. Har ni 200 anställda så kan ni multiplicera det. Och därför kommer man in på varför är det viktigt att rekryteringen, skulle jag säga, funkar bra. Varför är så kallad kompetensbaserad rekrytering viktigt? Här har ni det ekonomiska svaret. De mellanmänskliga svaren, det är en annan sak. Men detta är det ekonomiska svaret. Det kostar mycket. Och det är inte bara sånt som en annons i Metro som de flesta numera inte har, en tryckt annons. Utan det är sånt som prestation och brist på prestation. Luckor som uppstår annat. Helt annat. Ska vi se. Kommer fram där. Ja. Välkommen. Urvalsmetodens validitet. Jag kommer inte fördjupa mig i begreppet i sig, men lite kort. Så om ni tittar på sidan här bakom mig så kan jag bara kort lyfta fram några bitar som jag ska säga att kompetensbaserad rekrytering i första hand väljer att utgå ifrån. Framförallt här i Interfems bok så har de valt att ta med en siffra till som egentligen är rätt relevant. Det är att under, alltså noll sannolikhet, noll koppling till prestation. Vet du vad det är? Det är sådant som till exempel namn eller annat. Sånt som i en rekryteringsprocess ska spela roll. Om jag ska rekrytera någon och så söker Erik Wagner det jobbet, sannolikheten för att jag ska rekrytera Erik Wagner bara för att jag känner honom är väldigt hög. Det har ju noll att göra med att Erik Wagner är en duktig person, med all respekt för Erik Wagner. Men sannolikheten att få jobbet, hur inkompetent Erik än må vara, är väldigt hög. Kontra om jag ska rekrytera en person som jag aldrig träffat, men som formellt är mycket mer kompetent än Erik. Och då kan man säga att de har också räknat på sånt som, vad innebär det att ha de här informella bitarna som inte spelar roll utifrån en kompetensbaserad grund, men som spelar stor roll för vem som sannolikt får jobbet. Och lite förenklat kan man säga att kompetensbaserad rekrytering då, om vi går in på det rent praktiska, väljer att välja bort sådant som egentligen inte spelar så stor roll för om personen de facto ska klara sitt jobb på ett bra sätt. Och tittar ni på den här bilden så kan man se att högst upp, det är liksom så här, vi träffar 100% rätt. Perfekt förutseende av personens prestation. Det vill säga 1,0 sannolikhet. Då kan man kolla så här vilka metoder som vetenskapligt sett i alla fall verkar vara bäst. Och då är det sånt som assessment center. Ett engelskt begrepp, men lite kort handlar det om att man under längre perioder, ofta 1 till 2 dagar, samlar ofta slutkandidater till rätt omfattande urvalsbitar. Det handlar ofta om psykologtestning, observationer, begåvningstester, stresstester och allt annat. Ofta tar man hjälp av en extern aktör. Jag har själv varit med och gjort det många gånger för högre chefsbefattningar. Det är väldigt bra, men det kostar också rätt mycket pengar och tid. Och jag förstår att alla inte väljer det. Men då kan man säga att delarna som ligger där under är sådant som de flesta organisationer, även med mindre resurser, kan välja att göra. Till exempel har en så kallad kompetensbaserad intervjuteknik. Jag kommer ge några exempel på det. Det vill säga, det är stor skillnad på olika former av intervju. Och jag ska ge exempel på vad är då en kompetensbaserad intervjuteknik kontra en, jag kommer inte säga vad det en ostrukturerad är. Men en ostrukturerad var, så var, om jag kallar Erik, ta det som exempel, du är tacksam och du är snäll anordnare.
Ja.
Ja. Erik söker ett jobb som ekonom på Rädda Barnen. Eller en annan fantastisk organisation. Och så vi säger att nu känner jag Erik lite varandra sedan tidigare. Sannolikheten för jag, om jag ska genomföra en ostrukturerad intervju, alltså en lite mer informell intervju, känner honom på pulsen. Sannolikheten för att jag istället tar Erik på lunch och pratar lite om jobbet, frågar lite om han är intresserad, om han har jobbat med ekonomi, är mycket större om jag känner Erik än om jag träffar någon jag inte känner. Och sannolikheten då att för att det blir bara jämförelse mellan då den kandidat jag inte känner och den jag känner, det är väldigt svårt att jämföra dem. Så kompetensbaserad intervjuteknik som har hög påverkan på att förutse arbetsprestationer kontra med en informell intervju eller ställa lite så här olika frågor till varje kandidat. Då kan man säga att det kompetensbaserade försöker gå hardcore. Vad innehåller kravprofilen? Hur ställer jag frågor för att ta reda på det? Och vad är följdfrågor? Och hur fördjupar jag det? Och hur har de frågorna koppling till arbetsprestationen? Lite förenklat. Och slutsatsen blir lite, hur ska man göra då? Det här verkar vara jättemånga metoder för att vi har inte så mycket tid på oss eller resurser eller så. Förenklat kan man säga att det man gör i kompetensbaserad rekrytering är att man lägger ihop de bästa delarna av urvalsmetoder. Sannolikt så har man kanske någon form av kompetensbaserad intervju i ett eller flera steg. Någon form av test, kanske begåvning, kanske annat. Man kanske använder arbetsprov eller så arbetslika situationer som möjligt genom case eller annat. NSF ska fördjupa sig i det som liknar arbetssituationen och ställer inte en massa irrelevanta frågor som inte har med kravprofilen att göra och ägna tid åt sånt som är trevligt men inte viktigt. Lite förenklat. Och slutligen halo-effekten, bara innan jag går in på kompetensbaserade rekryteringen. Vad är det då? Jo, halo- eller halo-effekten, det handlar om att om ni träffar en person som ni tänker efter att ha träffat den personen, ni har gjort ett urvalt intervju, ni träffar 8 kandidater, en av dem känner ni, den här kändes så otroligt bra, herregud vad vi klickade, som alla av oss kan känna, som känns så härligt för att det känns ju bra i magen. Då handlar det alltid på något sätt att klura lite på, varför kändes det bra i magen då? Och är det sannolikt att det känns bra för att vi är väldigt lika som personer, liknande referensramar, eller har det att göra med att den är så otroligt kompetent och att jag strukturerat har bedömt det givet kravprofilen? Halo-effekten då handlar om att om vi vid ett första möte, redan när vi kommer in från dörren, till exempel kommer in i det här rummet, så kommer vi och ni göra bedömningar av oss andra här. Gör ni den bedömningen som väldigt positiv, så är sannolikheten för att ni generaliserar den positiva upplevelsen till personens förmågor, kompetens och färdigheter väldigt hög. Medan om ni gör bedömningen, Johan han verkar vara, Johan Melander, han är väldigt tvär och herregud vad han ser tråkig ut idag och lite rufsig i håret. Han ser ut som en sån här skäggig söderhipster liksom. Herregud vad osympatiskt. Och sen ska ni göra en intervju med mig, så sannolikheten för att döma mig som mindre kompetent om ni har än om ni har ett väldigt mycket mer generellt positivt intryck, till exempel. Så haloeffekten handlar om att givet vårt första eller vår första intryck bör vi bedöma en persons kvaliteter under hela processen på ett annat sätt kontra vi inte är neutrala. Och då kan man säga att det är det som kompetensbaserad rekrytering i mångt och mycket försöker syfta till att motverka. Och vad är det kompetensbaserad rekrytering? Ja, har du i minnet den här rekryteringsprocessen, den här 12 stegen motsvarande här, från planering av vilka kompetenser som behövs till anställning, så handlar det om att i processens och stegens alla delar har dels en gemensam så kallad kompetensmodell. Vad betyder kompetens? Det måste vara någon utgångspunkt i organisationen. Och givet den börjar då klura på vad är det vi ska rekrytera till. Och när sen kravspecifikationen görs, som jag ska säga är bland det absolut viktigaste i hela rekryteringsprocessen, kan inte säga det nog så många gånger, så är det den som kravspecifikationen som sen bör ligga till grund för allt från hur ni utformar platsannons, hur ni väljer ut kandidater till exempelvis en intervju, hur ni bedömer de kandidaterna under intervjusituationen och när ni sen tar vidare och när ni sen kommer till anställning. Varenda steg bör utgå från kravspecifikationen. Det är därför kravspecifikationen som vi ibland slarvar med är vårt viktigaste instrument. Verkligen. Det är som en ekonom som håller på med bokföring och inte skulle ha liksom någonstans att dokumentera det. Vi behöver kravspecifikationen. Vi ska hålla den hårt. Den ska liksom vara vår stabilitet. Och den ska apropå att det ska finnas med i alla bedömningsskeden då. Och det där finns också massa forskning som visar en kvinna som heter liksom Pernilla Bolander som är forskare vid Handelshögskolan här i Stockholm som också gästspelat lite på ett par utbildningar i ideell sektor. Hon har i sin forskning bland annat kikat på beslutssituationer vid rekrytering och tittade på ledningsgrupper framförallt i näringsliv, men forskningen, jag ska säga att den har hyfsad tillämpning också i andra sektorer. Och där hon kunde se var att om en process, en rekryteringsprocess, var ett otroligt kompetensbaserad under alla stegen och så kom till själva beslutssituationen, där kom också de här informella grejerna in igen. Där vi ibland kan lite svårt att ta till oss negativ information om en favoritkandidat. Och plötsligt i beslutssituationen visade sig hennes, hon gjorde observationer i ledningsgruppen och resonerade inför beslut av kandidat eller höga poster. Hur då plötsligt de där informella bitarna kunde spela en otroligt stor roll igen, fast de borde varit avfärdade för länge sedan. Vad är då mer då sammanfattat i punkter? Där kan man säga att kompetens är en röd tråd. Och återigen, vi har inte så mycket tid att gå in på vad är kompetens här. Men grunden är att man behöver ha en definition i organisationen eller lånat från forskning eller en annan organisation. Vad är kompetens? Som man sen bygger sin kompetensmodell på. Som i sin tur ligger grund för kravprofil och så vidare. Och hela processen bör syfta till att testa av personens förmåga. Det är det som är viktiga och framförallt vad är viktigt i en reell arbetssituation och ska därför testas av under rekryteringsprocessen. Det är den viktigaste utgångspunkten. Det finns massa grejer vi vill veta om en människa, men allt är inte relevant för prestationen. Det är den tydliga avgränsningen för kompetensbaserad rekrytering. Och är det så att vissa grejer betyder mest i en arbetssituation, bör de också betyda mest i form av vad tid vi lägger på sådant vi väljer att utvärdera, testa av i en rekryteringsprocess. Det är inte allt det heller vi gör om vi inte jobbar kompetensbaserat, ska sägas. Och nyckeln är att återigen få bort beslut grundat på magkänsla och upplevelse. Tittar man på kravprofilens struktur då, så kan man säga att i en kompetensbaserad rekrytering måste det inte vara så att ni gör exakt så här utbildning, erfarenhet, kompetens, kunskap. Men det behövs en liknande struktur som ni har. Detta är det exempel som Malin Lindelöf använder när hon sen jobbat fram många av de så kallade kompetensbaserade stöden som finns att tillgå. Men det är ett exempel. Ni får alla dessa bilder ska jag säga om jag inte sagt det tidigare. Och tittar man konkret på vad är då en kompetensbaserad intervjufråga? Som jag pratade innan om att kompetensbaserade intervjuer har överlag en högre sannolikhet för sig arbetsprestation än ostrukturerade informella intervjuer eller där man ställer samma frågor. Så bygger de mycket, dels från en kompetensdefinition, vad är kompetens? Och olika delar, allt från ledarskap till strategisk förmåga eller problemlösning till stresstålighet, sådant som bör ingå. Och sen ställer man samma frågor till alla kandidater. Det är också otroligt viktigt, annars blir det svårt att jämföra. Man bygger mycket på teorin eller idén om att så som en person hittills har presterat i sitt liv, kommer hen att prestera också här. Det finns väldigt mycket spännande idéer kring, vi borde istället rekrytera på potential istället för hur man presterat. Det i sig, fantiserar jag om, en bra diskussionsfråga senare. För det finns många idéer om att det borde vara så. Men forskning kring kompetensbaserat, och det är den utgår från, rätt eller fel, utgår från att så som du hittills presterat är hög sannolikhet för att du också går prestera. Sannolikheten för vi som människor gör radikala skift och får ett sätt att arbeta från ett jobb till ett annat är väldigt låg. Sen kan vi välja att det tycker att det är lite osynt för den här personen verkar så himla bra. Ja, och så vidare. Så att det bygger på så som du hittills har presterat är det vi tror. Och då gör man också att man i en kompetensbaserad intervju givet sig ett område man vill testa av en kompetens om hur självgående är den här personen. För det står nästan i alla platserna. Så det ska vara självgående. Även om man också ska gilla att jobba i team. Så självgående är viktigt. Då börjar man fördjupa sig. Vad är det då? Och så bygger man på nästan ett djup där man djupar ner sig i detta. Och där personen mycket får jobba med hur den jobbat. Ge exempel liknande. Så den grottar på olika nivåer. Så kan man säga. Tittar man då. Jag lämnar generellt kring kompetensbasering. Så kan man säga. Jag nämnde inte fem innan. Interfem är en organisation som funnits i 10-talet år och som jobbar med intersektionalitet, interkulturalitet, antirasism och andra frågor som handlar utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Och de var rätt trötta, de organisationerna var rätt trött på att det förekommer mycket diskriminering i ideella organisationer, men som inte finns så mycket materialstöd för det. Så vad de gjorde var att de tittade på modellen för kompetensbaserad rekrytering, inte minst Malins och andras forskning. Och sen så kikade de på, men hur kan vi skapa då en så kallad icke-exkluderande eller icke-diskriminerande rekryteringsprocess? Så många organisationer som blir superspännande här och NSF har gjort har valt sen att kika på hur de har gjort. Men det jag vill säga är att detta är likväl det är en tolkning av hur man kan jobba med kompetensbaserad rekrytering. Och där är det viktigt att varje organisation gör sin tolkning givet sina raster helt enkelt. Och de har medvetet valt att säga i sitt sätt, vi vill ändra på maktstrukturer. Därför är vissa bitar extra viktiga för oss bland urvalsmetoderna. Vi kikar extra mycket på det här. Vi jobbar kanske med vissa aspekter som en annan organisation skulle jobba mindre med. Men lyfta fram andra och det kompetensbaserade batteriet, så kan man väl säga. Men det är ett väldigt, väldigt, väldigt handfast material. Och det har fått stort genomslag, inte minst hos rättighetsbaserade organisationer i ideell sektor. Och där tänkte jag lämna över till dig, Lin. Hur kan man göra i praktiken? Hur gör NSF?
Tack Johan för kloka inspel. Vi har ju Lina och jag, Lina min kollega som också är med här idag, möjlighet att nyttja Johans kompetens som bollplank. Och det har varit väldigt givande. Och tack också Erik för att ni bjuder in till det här seminariet och tog upp den här tråden som Elinor och jag på något sätt inledde i på dagordningen på Facebook. Vi har ju en ambition i NSF om att rekrytera kompetensbaserat och så icke-diskriminerande som vi kan. Och i den här strävan då så är det intressant att få lyssna på andras erfarenheter och bolla de här frågorna, för det är inte så lätt. Vem är då jag? Jag heter Linn Ternefors. Jag är generalsekreterare på Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Har arbetat inom organisationen i 10 år och de senaste 2 åren i den här rollen med rekrytering. Och har varit med och gjort 4 rekryteringar och varit delaktig i ytterligare 3 processer. Så jag har en enorm respekt för att jag tror att det finns väldigt mycket erfarenhet i det här rummet. Det ska bli väldigt spännande att höra det sen efteråt. Vi har 15 personer anställda hos oss och hälften arbetsledare jag och hälften arbetsledare Lina. Och där ansvarar vi också för respektive rekrytering inom de 2 delarna då. Men som sagt, jag tänkte berätta lite om våran resa som vi har gjort. För det här med rekrytering tyckte i alla fall jag var väldigt skrämmande i början. Jag tänker att det är sällan som man har en utbildning eller har gått kurser kring detta innan man sätts inför att genomföra rekrytering. Det hade inte jag gjort i alla fall. Och min första rekrytering som jag skulle genomföra det var att vara med och rekrytera min efterträdare. Så man kan säga att jag hade ganska god koll på vilken kompetens som krävdes för den här tjänsten, men däremot inte på hur man skapar en bra process för att hitta den här personen och göra det här urvalet då. Och erfarenheten därifrån var väl inte jättebra. Det gick inte så bra med den här rekryteringen. Sen kan det vara svårt att i efterhand analysera om det var för att vi inte genomförde en kompetensbaserad rekrytering och hade tydlig fokus på krav hela vägen, eller om det var individuella förutsättningar hos personen som vi valde att anställa som var orsaken till att det inte fungerade. För jag fick i alla fall direkt lära mig hur man behöver gå tillväga när man står inför sjukskrivningar och behöver tänka rehabilitering och ta in vikarier. Och där är väl min erfarenhet att det är viktigt att ta in en vikarie direkt så man får tid till att verkligen rekrytera på ett bra sätt sen. Men lärdom efter mina första rekryteringar i den här organisationen. Jag kan inte säga att ha fokus på krav och kompetens som behövs för tjänsten. Att jag kanske förstod det just då, men så här i efterhand nu när vi har jobbat med processen så har jag verkligen insett vikten av att ha fokus på det hela vägen. Och det här tänker jag får man inte säga i de här sammanhangen. Men jag säger det i förhållande till att har man haft fokus på kompetens och gjort en bra process och kommer fram till att vi har 2 eller 3 eller hur många vi nu är, personer som har vi bedömer likvärdiga. Så är min erfarenhet från den första rekryteringen jag gjorde att man behöver se att den här personen också kommer att fungera på den här arbetsplatsen. Både att vi ser det och att den personen också får möjlighet att se vad det här är. Kommer jag passa in på den här arbetsplatsen? Men med ett litet förbehåll, för det får ju inte vara så att magkänsla och halo-effekt tar över. Min erfarenhet var också att man verkligen behöver rensa kalendern och prioritera tid till rekryteringen. Jag sköt nog upp alldeles för mycket den första rekryteringen jag genomförde. Nog för att jag också var lite rädd för att göra fel. Min erfarenhet är också vikten av att hitta ett bra bollplank eller en rekryteringsgrupp som man kan arbeta tillsammans med. Och har man då det här mejl, att man skickar in CV och personligt brev till en mejl, sätt för guds skull autosvar på detta. Det gjorde inte jag första gången och det har jag lärt mig av. Kan man säga. Jag har hört många som inte ens får ett svar på att man har fått att någon har läst ens ansökan. Och det här är väl ett litet fegt sätt, men det är sådana här väldigt hands-on tips. Jag funderar på, är lite nyfiken på av era organisationer, vilka använder ett rekryteringssystem, alltså ett e-baserat rekryteringssystem? Ganska många. För det är väl mitt tips, hoppsan. Vad vi har lärt oss på NSF, vi har börjat arbeta med det här sedan 1,5 år tillbaka ungefär och hade möjligheten att tillsammans, som ni ser där uppe, med nykterhetsrörelsen, vårt studieförbund och några andra organisationer i nykterhetsrörelsen, köpa in ett system. I och med att vi är några stycken som har gått ihop så är det en låg årskostnad för oss. Och det här sparar enormt med tid och ger också oss möjligheten att ställa samma frågor till alla sökanden. För det är min erfarenhet av de första rekryteringar jag gjorde när man skickade in CV och personligt brev. Att då försöka sålla i utifrån, oavsett hur bra kravspecifikation man har gjort och hur bra annonsen är. Att sen försöka sålla i vad svarar de på? Svarar de på samma saker? Så det där är vår erfarenhet att det här har underlättat enormt och sparat tid. Och det här vet ni säkert, men det sparar tid för att man kan hantera kontakten med alla sökanden i rekryteringssystemet. Vi har också kunnat lägga upp mallar och ha en direktlänk till platsbanken. Normalt sett i vår organisation så gör vi inte så många rekryteringar, men nu har vi gjort 5 stycken på mindre än ett år och det här har varit guld värt att kunna använda det här systemet. Vi har kunnat arbeta tillsammans i rekryteringsgrupp. Det är någonting som vi har gjort de sista rekryteringarna. Och där har vi oftast varit jag och Lina som rekryterande chefer. Och sen har vi tagit in en annan person från arbetsgruppen som också har varit med i processen. Jag tycker att det här gör att det blir lättare att jämföra kandidater, som jag sa. Och då tänkte jag ta några exempelfrågor som vi har jobbat med i NSF. Och jag, som ni säkert förstår, är inte någon guru inom det här med kompetensbaserad rekrytering. Vi lär oss längs med vägen, så vi tar gärna input på det också. En fråga som vi har börjat ställa i våra rekryteringar är: jag delar NSFs värdegrund och är nykterist eller kan tänka mig att bli det under min anställningstid. Och det här är en fråga där vi har ett förbestämt svar som är korrekt, alltså att man gör det. Vi har erfarenhet av att vi har personer som kommer till intervju med oss, och sen när man kommer till frågan om man delar värderingar och kan tänka sig att vara medlem hos oss under tiden man är anställd, så svarar man nej. Och det tänker vi, det här är ett sätt för oss att säkerställa att vi får rätt personer på intervju. Sen ställer vi också en del frågor för att försöka hitta kompetens och se att det här är rätt person för tjänsten utifrån vad vi behöver. Så när vi rekryterade en kommunikatör nu så ställde vi den här frågan. Om du tittar på vår digitala närvaro idag, hur skulle du vilja utveckla den? För att se, vet de vad det handlar om och har de idéer till vår organisation? Och vi anställde en intern projektledare här precis, som kommer att ha stort eget ansvar och som också ska utvärdera vårt sätt att arbeta och föreslå hur vi ska göra det. Då tyckte vi att det var intressant att få veta hur personerna planerar och strukturerar sitt arbete för att få saker gjorda. Men förutom det här rekryteringsverktyget som vi har börjat arbeta med, så gick Lina och jag på ett seminarium för drygt 1,5 år sedan med Intifem, som Johan berättade. Fick du också med oss den här boken och har använt det när vi har kikat på våra rutiner kring rekrytering. Och försökt följa den här föreslagna processen då, vilket har varit väldigt värdefullt. Och jag har från det här seminariet med ett perspektiv som jag aldrig kommer att glömma. Och det är utformningen av annons och hur viktig den är. Och hur man antingen omedvetet eller medvetet genom utformningen av annonsen kan utesluta personer. I det här rummet så satt vi 25 personer som var jättetaggade på att lära oss om hur vi kan göra icke-diskriminerande rekryteringsprocesser. Och till våra bord så får vi ett antal olika annonser från olika organisationer som precis var ute eller var precis nya. Eller precis hade genomförts. Och man hade tagit bort organisationens namn i de här annonserna. Och på bordet framför mig så hamnade den första annonsen jag någonsin har utformat. Man kan säga att seminarieledarna inte riktigt hade koll på vilka som fanns i rummet när vi gjorde den här övningen. Och det var inte så jättebekvämt kan jag säga, men det var otroligt lärorikt att få sin egen annons dissekerad in till minsta molekyl. Så att det lärde mig jättemycket, och det är väl en sån övning som, om ni inte har gjort den innan, ta med den hem och antingen be andra personer att ge input på era annonser eller samla ihop ett antal random och fundera på vad säger de faktiskt, och är det tydligt vad de efterfrågar, är det tydligt vad jag kan få veta mer om den här tjänsten och processen. Så mycket nyttig övning. Med våra rekryteringsprocesser, det vi har gjort nu på sistone då. Den senaste rekryteringsprocessen som jag gjorde då, anställde jag en vikarie som intern projektledare. Det var ett föräldravikariat, så jag tänkte jag tar er snabbt igenom den här processen som vi genomförde. Jag började med att intervjua nuvarande arbetstagare. Vad tänker personen om sin ledighet och hur ser arbetstagaren på tjänsten och dess utveckling den närmsta perioden? Och informerade också om processen, hur jag kommer gå tillväga när jag ska rekrytera den här vikarien. Sen gjorde jag, som Johan så viktigt poängterade, en analys av vad är organisationens behov just nu. Är det samma som det var när vi anställde den personen som jag ska ersätta nu, eller har det förändrats? Kopplade det sen då till arbetsuppgifter under den här perioden och mål här. Ska jag anställa en vikarie på 1 år? Vad är viktigt just då? För att sen då kunna kika på, okej, vad koppla då arbetsuppgifter och mål till kompetenser och erfarenheter som vi behöver då av den här personen. Sen har vi, som jag sa, börjat arbeta med rekryteringsgrupper. Den enligt Interfem och sådär, så kan man ju börja arbeta med den tidigare i processen, att ha med dem även i analys av organisationens behov och arbetsuppgifter. Men i det här skedet så kom de in när jag hade kikat och djupdykt kring vad är våra behov den här perioden. Och gruppen var då med och kikade på utformade annons och vilka frågor vi ska ställa i rekryteringssystemet. Sen ansvarar jag för att då gallra bort dem som inte uppfyller våra skallkrav. När vi har ju fokuserat väldigt mycket tid på kravprofilen och bollat fram och tillbaka. Okej, är det här verkligen ett krav för att kunna uppfylla tjänsten och genomföra de här arbetsuppgifterna? Eller är det inte det? Utbildning till exempel bollar vi ofta mycket fram och tillbaka. Behöver man ha det eller behöver man inte det? Att verkligen gå tillbaka och fundera kring alla krav som man ställer. Annars riskerar det att bli en jättelång lista som ingen kommer kunna uppfylla och som blir väldigt svårt för oss att förhålla oss till när vi sen ska gallra. Prioritera så att vi får en mindre mängd krav och också rangordna de kraven i vilka är viktigast. Så jag gallrar bort dem och sen viktar vi tillsammans i rekryteringsgruppen. Och här tror jag att vi kan utveckla det arbetet för att göra det bättre. Men det innebär i alla fall att vi tar de här kompetenserna och erfarenheterna som vi kräver. Listar dem i ett Excel-dokument och sen vi tre då som i det här fallet ingår i rekryteringsgruppen får vikta. I det här fallet använder vi 1-6. Jag tror att det kanske är rimligare att tänka 1-4. Man uppfyller inte alls eller man uppfyller helt och hållet. Och så sammanställer vi det till slut och ser vilka har fått högst tal som är mest intressanta att kika vidare på då. Och därefter kallar vi till intervju efter att då tydligt återigen ha kopplat tillbaka till kravprofilen. Och det som är speciellt då, anledningen till att jag står här tror jag, är för att berätta om den workshopbaserade rekryteringen som vi har gjort de senaste fyra rekryteringarna som vi har genomfört nu. Då har det gått till så att vi har avsatt 3 timmar på vårt kansli. Jag vet att det där brukar diskuteras, var ska man vara? Ska man vara på neutral mark eller på sin egen arbetsplats? Vi har valt att vara på vårt kansli. Och den här workshopen har letts av rekryteringsgruppen, så vi har varit 3 personer från olika håll i organisationen som har träffat kandidaterna. Vi har fokuserat på olika väldigt praktiska samarbetsövningar för att se hur vi rekryterar fungerar i grupp. Här ska också sägas att vi väljer utifrån tjänst och tittar på vad är behoven här. Kan vi genomföra en workshop? I det här fallet när vi skulle rekrytera en intern projektledare som skulle jobba mycket med gruppprocesser bland de ideella, då valde vi att genomföra en workshop. Vi trodde att de här samarbetsövningarna och det upplägget skulle passa bra där. När vi rekryterade en kommunikatör så såg vi att det var viktigare att fokusera på att ta in arbetsprover och att genomföra en strukturerad intervju med kompetensbaserade frågor. Så då valde vi att göra mer traditionella intervjuer. Så jag tänker, det måste man ju också ha med sig, att det här kanske inte alltid funkar. Men i de fall man ska jobba mycket med ideella så tror vi att det här är ett sätt för oss att se, utvärdera hur man kommer kunna genomföra sitt arbete. Så samarbetsövningar på olika konkreta enkla vis. Och sen som Johan också var inne på, vi försöker testa i så reella situationer som möjligt. Så i det här fallet fick man ett case som man sen möter på jobbet. Det var så här ser det ut, hur skulle du lösa den här uppgiften? Och så fick man individuellt då presentera det för oss i rekryteringsgruppen. Och det här ger ju också de sökande en möjlighet att få en bild av vad innebär faktiskt det här, vad ska jag göra på jobbet? För det är inte alltid så lätt att veta när man kommer på, ens om man har gått igenom hela processen, så här, vad innebär det faktiskt att jag ska göra sen då? Det ger oss att vi träffar dem så här länge, ger också oss en möjlighet att informera mer om oss och om tjänsten. Och vi har faktiskt också valt att göra så att man får ta en fika tillsammans med fler personer på vårt kansli. Så mitt i så har vi brutit och så får man träffa andra personer som man potentiellt sett kommer jobba med. Och de är inte på något sätt med och tycker till om processen vidare eller får ha en åsikt om vem vi väljer. Men man får möjlighet att träffa och se.
Jag måste nästan fråga där.
Ja.
Hur förhåller ni er till kandidater som inte önskar att deras kandidatur blir offentlig?
Mm. Här tänker jag att det är otroligt viktigt att vara tydlig med innan. Det är vår erfarenhet också att vad innebär den här workshopen? Vilka kommer jag träffa? Vad kommer vi göra? Och att prata om just det. Där får man väl också ta en diskussion från gång till gång. Är det många internt sökande? Ja, det här kanske inte är ett lämpligt sätt att gå tillväga. Eller om det är någon som inte vill att det ska offentliggöras. När jag anställdes som generalsekreterare för ungefär ett år sedan så genomförde vi en workshopintervju. Och då var vi ju flera stycken där som, det var inte offentligt att man sökte sig ett annat jobb. Så att där hade vi en diskussion om det innan, att så här, det här är någonting som inte lämnar det här rummet och vi uppdaterade inte någonting på sociala medier och så. Så jag tänker det får man ju verkligen vara tydlig med innan. I det här fallet så var det också så att det var en person som inte hade möjlighet att komma på workshopen. Nu vet jag inte, jag tror att det mer berodde på att man inte hade tidsmässigt möjlighet just då. Men där erbjöd vi också möjligheten att då komma på en egen intervju. Det blir ju en annan förutsättning för den personen som inte är med på workshopen då. Men ja, det är ju en svår situation och det kan ju utesluta om man inte vill vara offentlig med det.
Men alltså, var alla kandidater på workshopen?
Alla kandidater var på workshopen samtidigt, så vi hade 5 personer tillsammans. Alla utvalda kandidater. Precis, vi gör ju en vi sållar. Som man vanligtvis skulle göra när man kallar till enskilda strukturerade intervjuer.
Så man konkurrerade på plats med 4 andra kandidater? Alltså.
Det kan man ju säga. Sen är reflektionen som de har gjort som har varit hos oss hittills är att man inte upplever det som en konkurrens. Vi har väldigt lite, alltså vi är väldigt noga med att det inte ska vara tävlingsinriktade delar i den här workshopen. Så de som vi har haft på intervju, det de har sagt till oss i alla fall, att man hade inte en känsla av att man tävlade mot de andra, även om man ju givetvis förstod att så här, en person här i rummet kommer få den här tjänsten, vi andra kommer inte. Ja. Eller så.
De facto är det ju så.
Ja. Men
upplevelsen är ju sekundär i det sammanhanget. Ja. I för sig. Men jag förstår vad du säger.
Mm. Ja. Så på slutet reflekterar vi tillsammans över hur det här har varit och bokar uppföljning.
Jag tycker inte, alltså upplevelsen är inte sekundär, upplevelsen är ju också väldigt viktig. Det är varumärkesbyggande också. Och det kommer du säkert komma in på med feedback. Det har ju varit väldigt positiv. Alla som har varit där och varit så här, det har varit givande och vad kul. Och när vi har pratat med, så här, nej tyvärr du inte fått känsla. Jaha, för jag frågade vem som fick den. Ja, men det fick den här. Åh vad kul, jag tyckte hon var jättebra. Alltså, och det tycker jag är, det är faktiskt en viktig upplevelse. Är väldigt viktig utifrån så här, jaha vilka är NSF? Ja, de sätter alla i samma rum och vi ska konkurrera. Och det var jättejobbigt. Alltså, det ger ju inget gott renommé.
Nu när vi har gjort de här tillfällena vi har gjort, då har vi träffats en gång på den här workshopen. Och sen har vi, som jag visar här längst ner, vi har haft en individuell uppföljning efteråt, en timme per telefon. Då kunnat samtala utifrån liksom, erfarenheten från workshop-tillfället. Hade vi inte, i det här fallet så var det väldigt tydligt när vi sen gick tillbaka till kravprofilen vem det var som kompetensmässigt var lämpligast för tjänsten. Så här behövde vi inte gå vidare, men annars hade vi ju behövt fundera på okej, behöver vi göra ytterligare ett steg? Men i det här fallet så var det väldigt tydligt. Men jag måste säga det att det du säger om Halo-effekten är ju så viktigt att ha med sig. Alltså kravprofilen blir så viktig, för när vi satt i rekryteringsgruppen efteråt och funderade och reflekterade över workshopen, då var det just det som hände. Vi fick en så bra känsla kring den här personen. Och sen träffade jag ytterligare den här sjätte personen som kom på enskild intervju, och efter att ha haft det samtalet så bara, vilken häftig person, och det här kommer funka jättebra. Och sen när vi hade den här individuella uppföljningen och tittade tillbaka till kravprofilen och vad är det faktiskt vi kräver, så insåg vi att nej, det är varken den första eller andra personen vi trodde mest på, utan det är ju faktiskt den här tredje personen som när vi tittar på kravprofilen faktiskt är mest lämpad för tjänsten. Så otroligt viktigt att ha det med. Sista sliden. Lina nämnde feedback. Det här är ett mejl som vi fick efter det att vi hade genomfört den här workshopen. Jag vill gratulera till rekryteringen av Sanna och passa på att tacka för att ni gav mig chansen. Min upplevelse av rekryteringsprocessen är att den var oerhört professionell och respektfull och så snabb som en någonsin kan önska. Jag fick dessutom ett väldigt gott intryck av NSF och särskilt av ledningen, jag och er tre som vi fick möta i workshopen. Fantastiskt att gå från ett intervjutillfälle och vara fylld av energi istället för dränerad. Bravo! Jag låter dig avsluta min presentation.
Tack så mycket. Tack Elin och tack Johan.